Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Marit Woody Lambin som är operativ chef på Musikförläggarna. Organisationen som samlar och jobbar för alla musikförlag i Sverige. Vi pratar om allt från AI med möjligheter och risker kopplat till specifikt upphovsrätten och olika användningsområden. Musikförläggarnas uppdrag och arbete och om att jobba långsiktigt med påverkan versus att jobba med det dagliga. Vi kommer även in på Marits tidigare roller och erfarenheter både inom musiken men även till exempel inom PR. Men först ut pratar vi om Musikförläggarnas hemsida och varför jag tycker fler bör besöka den. Det här och mycket mer, vi kör igång! Välkommen till Musikbranschpodden, Marit Woody Lambin.
Tack Andreas.
Superkul att ha dig här.
Det tycker jag också.
Är du redo?
Ja.
Då kör vi. När man är inne på Musikförläggarnas hemsida,
du
jobbar ju på Musikförläggarna, vi kommer in på det lite längre fram, så är den liksom vid första anblick som nästan vilken hemsida som helst. Det är liksom lite aktuellt, någon nyhet, men det är inte så mycket mer. Men ju mer man gräver, man kommer in på menyraden till exempel, klickar in sig, så har jag slagits av att den är väldigt matig. En väldigt mastig hemsida.
Yeah.
Mycket innehåll som vid första anblick inte syns.
Yeah.
Vilket är jättebra. Och det är superbra och nyttig information som man kan lära sig väldigt mycket av. Det är ju allt från upphovsrätt, alltså hur det funkar. Myter om upphovsrätt pratade vi om.
Ja.
Det är hur musikförlag funkar. De olika delarna av ett musikförlag. Väldigt förklarande, tydliga texter. Och mycket, mycket mer. Hur jobbar ni aktivt med den?
Alltså, jag blev ju så himla glad när du började med att ta upp vår hemsida. Det var ungefär det sista jag trodde att vi skulle prata om idag. Det känns jättekul eftersom att det blir ju någonting som vi kanske inte tänker på samma sätt som du.
Nej.
Men det stämmer ju det som du säger, och det materialet, alltså innehållet, har ju funnits där under en lång tid, och sen fylls det såklart på eftersom att det ibland händer saker på till exempel upphovsrättsområdet och så. Men det är ju en del av vårt uppdrag såklart att informera kring upphovsrätten, eftersom att den är helt central i egentligen i hela musikbranschen såklart och i många andra konstnärliga branscher. Men för musikförlagen som vi representerar är det ju något av det viktigaste som finns. Det är ju hela grunden till att det ska gå att ta betalt för musik till exempel, eller licensiera eller stoppa när någon inte vill att musiken ska användas så som...
Minst lika viktigt.
Ja, verkligen, verkligen. Så jag blev jättelycklig att du, och nu blev jag lite stolt över vår hemsida, och det har jag inte gått omkring och tänkt på länge.
Men det är, som sagt, ni är ju en av organisationerna i musikbranschen, och många av organisationerna har information såklart på hemsidorna. Och jag vet att våra studenter kanske inte alltid liksom kommer in där.
Nej.
När man ska göra självstudier eller liknande. Men det finns ett hav av information där ute.
Verkligen.
Om man bara vågar gräva lite.
Ja, och de flesta skulle jag säga av de olika organisationerna i musikbranschen, det gäller säkert i många andra branscher också, har ju, för det är just organisationerna som har det där uppdraget liksom att samla information och informera allmänhet liksom. Jag kan faktiskt tipsa om någon som kanske inte ens du tänker på.
Ja.
Och det är en organisation som, det kanske inte låter så sexigt vad de gör, för de egentligen, de sluter avtal kring olika typer av upphovsrättsliga förfoganden. För till exempel kopiering på arbetsplatser eller i skolor av såväl noter som andra läromedelsmaterial eller tidningar eller så. Men deras hemsida är faktiskt väldigt innehållsrik också. De gör bra saker på sociala medier också kring att informera på ett bra och upplysande sätt kring upphovsrätt och sådär. Så där, den kanske man inte alltid tänker på, men där, där kan du gå in och kolla och se om det också kan vara något för dina studenter.
Och det är, vilken organisation då?
Bonus Copyright Access.
Ja, såklart.
Ja.
Mm. Det bör jag ha koll på. Egentligen. Jag har ju träffat dem och jag vet ju vilka de är, såklart.
Ja.
Men jag borde ju ha kopplat det när du berättade om vad de gör för någonting.
Det var jag som var dum och inte sånt.
Nej, absolut inte.
Jag hade en så lång utläggning där.
Men har ni märkt andra delar av hemsidan som har varit uppskattat? Eller alltså, vad av de här delarna som har varit uppskattat?
Ja, jag tror att vi märker det mest utifrån, eftersom att vi inte liksom superkollar Google Analytics, om det ens heter så nu för tiden, sen jag slutade jobba aktivt med den typen av spårning, så märker vi ju kanske främst utifrån vilken typ av frågor vi får. För vi får väldigt mycket frågor, vilket ju också är bra, såklart. Det är också en av våra uppgifter att vi ska informera och svara på frågor kring upphovsrätt eller licensiering, eller till och med hur man går tillväga för att hitta vilket förlag som har hanterar rättigheterna för ett visst verk eller så. Men då kommer det ju in mycket frågor, såklart, kring upphovsrätt och hur man får och inte får göra liksom, rakt av. Jag ska göra en podd, jag vill ha musik i den, hur gör jag då? Så det handlar ju allra oftast om hur man hanterar att använda musik om man vill göra rätt.
Just det.
Och så.
Vad skulle det vara, nu kommer vi in på detaljer här, men vad skulle du säga är den största missuppfattningen kring vad ni på musikförläggarna gör?
Oj, vilken rolig fråga.
Har ni fått det någon? Alltså typ en sån fråga från musikanvändare eller...
Ja men okej, då är ju den största missuppfattningen såklart, för att vi håller på med musik.
Aha, okej.
Och det hade ju varit härligt, men
det är ni som tillhandahåller musiken.
Ja, eller någonting.
På något
sätt. Ja, precis. Ah, ja, okay. Att vi är närmare musiken eller så.
Ah.
Ja, det finns ju till och med musikskapare som skickar musik till mig till exempel, och då har man ju missförstått vad jag sysslar med.
Få den lyssnad på?
Ja, kanske. Ja, och kanske att det ska bli en karriär av det, men det kan ju inte jag hjälpa till med.
All right.
Och så att det är väl definitivt den största missuppfattningen. Så har man inte läst vidare.
Nej.
Så.
Nej, verkligen
eller
inte.
Tror att det är ett förlag eller ja, något annat. Så.
Du som sagt, du är operativ chef på musikförläggarna idag. Mm. Vad innebär det? Vad innebär det arbetet? Vad gör du?
Ja, jag operativt chefar över kansliet och ser till att vi gör det uppdraget som styrelsen har gett oss, helt enkelt. Och medlemmarna då genom styrelsen. Och vi har ju en jätteengagerad styrelse som har regelbundna möten. Så dels så vi sätter ju såklart en plan för året, för vad vi ska göra och vad vi behöver uppnå. Och då handlar det ju liksom om olika nivåer av det, alltså den strategiska nivån, eller vad är det prioriterade under året. Och det kan ju vara olika typer av frågor år från år, såklart. Världen förändras ju. Och det är väl precis det som är hela poängen liksom, också, att medan musikförlagen ska ju kunna jobba på med sin verksamhet, så ska ju vi finnas där och stötta på olika sätt. Alltså göra det som de inte kan eller har tid att göra är ju en del av det. Men det andra är också att hålla liksom koll på omvärlden och boosta framåt liksom.
Och förmedla också. Det till medlemmarna.
Och förmedla det till, precis.
Just det.
Och så. Så att om man till exempel då, för du såg lite så här, ja, vad är det de inte kan göra? så exempelvis så är det väl bra att lämna över uppdraget att till exempel när det kommer ny lagstiftning eller när det är någonting som inte funkar i hela branschen som kommer utifrån, att vi då tar på oss ansvaret och jobba för den frågan. istället för att alla musikförlag ska springa till ringa till politikerna och förklara att men det här borde finnas med i upphovsrättsdirektivet eller det här blir inte bra. Mm. Utan då får ju vi samla ihop det och göra det jobbet.
Just det. Så.
Och sen kan det ju handla om, jag tycker att jag brukar upprepa exempel från pandemin för att liksom förklara något som, det var ju inte planerat på något sätt. Och plötsligt så uppstod ett behov och det delvis så, vi förstod det ju innan någon ens från medlemmarna, alltså förlagen hörde av sig till oss att så här, nu måste ju vi samla ihop information om vad, hur kan man tänka, vad behöver man stöd med och hur blir det nu när det helt plötsligt är en pandemi och plötsligt så skulle vi sitta hemma och plötsligt så. Och där kom det ju in, helt plötsligt så gjorde vi helt andra saker än vi brukade liksom, och helt andra typer av föreläsningar som vi satte upp för medlemmarna, tog in experter på allt från liksom psykisk ohälsa till arbetsrätt och arbetsmiljö och sen också lobba liksom på politikerna och förklara musikförlagens eller musikbranschens verklighet och sådär. Så att ja, det blev ganska typiskt vad vi gör.
Finns det någon del sen du kom in som du känner att men, det här har vi fått igenom? Antingen om det har varit liksom att driva någonting mot politiker eller mot tillsammans för medlemmarna. Men något som har varit väldigt liksom, kraftfullt som du känner att yes, vi fick igenom det här.
Ja, det är faktiskt en del saker. Nästan så började det bli någon lista när du ens började prata så i mitt huvud, lite kronologiskt.
Uh-huh.
Jag kommer ihåg att när jag var relativt ny så på musikförläggarna alltså, så la Spotify till credits för upphovspersoner och så.
Precis,
som inte hade funnits där förut. Nu känns ju det helt självklart. Men bara det var ju liksom, det var ju en jätteviktig sak och det hände liksom. Det var en high five. Men
var det
liksom
mycket?
Självklart så har det ju kommit samtal från våra sidor liksom. Ja, sådär. Och det handlar ju om faktiskt upphovsrätt också, att man har rätt att bli namngiven. Så det var ju verkligen en grej. Sen jobbade vi ju, sen jag började och nu har vi en lag i Sverige, det så kallade upphovsrättsdirektivet,
ja,
som vi ju jobbade och lobbade hårt mot och det var ju nästan stridigt ett tag från techbolagens sida. Men det har ju fallit jätteväl ut och är ju nu lagstiftning och så. Det är också verkligen en... Ja,
ja men exakt. Vill du bara repetera vad det innebär för den som kanske inte riktigt har satt sig in i det sen tidigare som lyssnar på det här, alltså EU-direktivet då?
Det innehåller ju flera olika såklart artiklar som på olika sätt reglerar dels techjättarnas ansvar, vi kallar dem techjättar, men också andra typer av rättigheter för till exempel upphovspersoner och så här, alltså informationsskyldigheter från olika typer av hanterare. Men det allra viktigaste för musikbranschen som stort liksom, även andra närliggande branscher, det handlade ju om att eller exempelvis YouTube då, som är den största och kändaste tjänsten där, som upplåter till användare att ladda upp material. Att innan direktivet var igenom, eller sen blev det faktiskt bättre och bättre under tiden måste jag säga, men så hävdade de att de inte hade ansvaret för det som användare laddar upp. Så om du skulle sno min låt och lägga upp den på YouTube, så var det inte YouTubes ansvar överhuvudtaget att liksom ta ner det eller lyssna på mig när jag säger i princip. Liksom. De hade ett kryphål där från en annan lag för att inte komplicera saker. Som ju, men det, nu är ju det, ja, nu är det rätt och riktigt som det ska vara. Det är deras ansvar och det var det viktigaste att få igenom.
Liksom. Mm. Så. Härligt. Ja, men det är en tydlig, liksom, någonting konkret som har genomförts. Eller varit en, ni har varit en del av det,
så att säga. Mm. Mm. Ja, ja, med hemskt, hemskt många andra i flera många länder. Men
precis.
Absolut, vi jobbade hårt med och för det.
Ja.
Så. Och det finns mer sånt. Faktiskt.
Ja.
Och
vi får ha så här extra material här. Vi går igenom den listan,
ja, min lista,
lite senare.
Ja. Min lista, det här har jag åstadkommit.
Ja, precis.
Och så säger jag att det är jag som åstadkommit det. När vi är många. Ja.
Men Musikförläggarnas uppdrag, och rent konkret så står det på hemsidan så här. Jag citerar då.
Mm.
Vi driver förlagens och deras kontrakterade upphovspersoners frågor i kontakter med både beslutsfattare, myndigheter, övrig musikbransch, media och allmänhet. Att skapa förståelse för musikens värde och för upphovsrättens funktion och betydelse är en av våra huvuduppgifter.
Alltså det där var ju så fint sagt.
Det var ju jättebra.
Men det är precis det vi gör.
Det är du sammanfattade det som också.
Men, nej, jag svamlade kring det längre.
Nej, absolut inte. Det tycker jag inte. Du pratade mer konkret om det. Vad det betyder. Men kontakter med beslutsfattare, myndighet, övriga musikbransch, media och allmänhet.
Mm.
Allmänhet, vad skulle det kunna vara? Alltså, är det att informera kring upphovsrätt?
Det kan det vara. Till exempel så pratade vi om att vi får mycket frågor skickade till oss. Så det är ju en sån. Ja, och det kan ju vara från vem som helst.
Ja, precis.
De frågorna.
Ja.
Så det är väl ett typexempel. Men det handlar ju även om att vi är ute och föreläser i skolor eller deltar i debatter på andra arenor än bara inom den lilla ankdammen musikbranschen och sådär också.
Mm, mm.
Så ja, och vi deltar på bokmässan till exempel. Därmed, ja, notförlagen har en stor monter där med oss varje år. Men vi försöker också alltid sätta roliga seminarier där kring liksom låtskrivande eller annat som rör vår värld.
Mm, mm,
så.
Mm. Det här var ju definierat som huvuduppgifter.
Mm.
Har ni några subuppgifter? Eller andra?
Nej, men det här liksom, den där lilla beskrivningen, det kan man ju känna att man klarar av på en kvart och sen i året klart, men ja. Vi gör ju otroligt mycket. Både, alltså vi gör olika typer av evenemang, deltar i eller anordnar själva. Mm. Det absolut största vi gör varje år och vår jättegrej, liksom, det är Musikförläggarnas pris, vår årliga gala, som vi är jättestolta över. Det är också ett jättejobb varje år. Så. Och sen så anordnar vi seminarier av olika slag och deltar och samarbetar med många andra, både organisationer och det kan vara företag eller så.
Mm, mm.
Såklart. Och sen, ja, det är ju mycket med det där kontakt med politiker. Det är inte alltid bara ett telefonsamtal, utan det kan vara otroligt mycket förberedelse. Eller nu till exempel så är ju Musikförläggarna tillsammans med många andra remissinstans, som det heter, när man skickar in sina synpunkter eller tankar eller beskrivningar av verkligheten kring till exempel ett lagförslag.
Mm.
Och nu har det precis lämnats in en utredning till regeringen. Så regeringen har tillsatt en utredning som faktiskt kretsar kring upphovsrätten, och det var länge sedan som upphovsrätten, för den har varit så grundad bara. Men nu är det några delar där som man vill titta på. Och då till exempel så ska vi remittera på den utredningen.
Just det, och berätta utifrån hur
precis,
verkligheten
och beskriva
hos musikförlag
ser ut. Blir, om ni gör så här, om ni bestämmer att det här blir den nya lagen, då blir det så här, för då ruckar ni på marknaden. Eller, men det här tycker vi verkar jättebra. Och så.
Mm.
Så det är ju ett ganska stort jobb som ibland blir en A4-sida i slutändan. Men det, det är ganska mycket att gå igenom innan liksom, ja, och så.
Uh-huh.
Och krävs lite juridisk, teknisk kunskap, och samtidigt också man måste kolla av med förlagen så att vi verkligen så här har täckt in och tänkt in allt och sådär.
Mm.
Så, ja, så sånt kan det ju vara också.
Uh-huh.
Sen jobbar vi jättemycket liksom, jag höll på att säga internt, men vi jobbar med medlemmarna, alltså förlagen, i olika arbetsgrupper. Så på de olika förlagen så sitter det ju såklart olika typer av kompetenser, och på mindre förlag så är det ju en människa som är alla de här kompetenserna, men säg på ett större förlag så är ju till exempel, så finns det en adminavdelning eller adminpersoner som är liksom specialister på det, alltså hur pengarna kommer in till exempel och hur de ska fördelas och rapporteras och ja, sånt som jag inte är specialist på i musikförlagsvärlden. Så de har en arbetsgrupp till exempel, och då träffas de cirka 2-4 gånger om året, men däremellan har kontakt. Och liksom tar upp frågor som, det här är nog viktigt att musikförläggarna jobbar på, eller det här måste vi föra fram till STIM, eller det här, ja, så. Och det har vi inom flera olika områden, den typen av specialistgrupper liksom.
Just det.
Och sen en mer generell för indiebolagen.
Mm, mm.
Så, för de har ju också, de har lite olika verkligheter, majorbolagen och indiebolagen.
Verkligen.
Såklart.
Både utmaningar och möjligheter och ja, verkligheter.
Ja, men precis, exakt. Mm.
Men hur hamnade du här då? Om man backar tillbaka, man kollar på ditt CV, om man tittar på vad du gjorde tidigare, så har du jobbat mycket med PR.
Precis.
Men hur hamnade du inom musik?
Ja, det som du inte hittade på min LinkedIn-profil, det som inte står där, är att jag hade en karriär innan det som står där, inom musik. Som sångerska först, jazzsångerska, när jag var jätteung. Och sen blev jag mer och mer åt solo- och pop-hållet, inlurad i det. Och sedermera även låtskrivare. Så där började jag. Och jag tyckte väl att jag var färdig med allt det. Strax före 30, och samtidigt som jag blev gravid, så då började jag plugga.
Mm. Hade du koll på musikförläggarna, upphovsrätt, rättigheter när du var kreatör?
Jag önskar att jag kunde säga det, så att jag också kunde säga, och det är jätteviktigt att alla som är det har det. Nu vet jag ju i och för sig att det är det, men nej. Alltså jag brydde mig ju faktiskt inte alls, att jag har stor förståelse för det. Det är också väldigt mycket jag kan ångra idag, till exempel hur jag inte tog vara på mina rättigheter och pengar då, liksom. Eller till och med, det vågar man väl säga nu, liksom i... På 90-talet så var det ju också ofta, jag vet inte hur det ser ut idag, jag hoppas att det inte är så, men det var ju också ofta lite så här svart jobb när man sjöng ute till exempel och så här giggade liksom.
Väldigt vanligt fortfarande.
Ja, det är det. Ja. Och det är ju inte bra för någon.
Nej.
Så för pensionen och sånt. Sådär.
Mm.
Förutom att det såklart inte är så lagligt heller, men det är väl en annan sak.
Mm.
Sådär, så att jag, nej. Men, det är det raka svaret, då var det full fokus på annat.
Exakt, och det är ju vanligt. Jag tycker, när jag pratar med kreatörer nu också, så är det väldigt vanligt att det är det man vill fokusera på. Inte det här tråkiga upphovsrätt och rättigheter och avtal. Och, men om du backar tillbaka, vad tror du skulle behövt komma till för att du skulle ta till dig det? Eller för att du skulle tycka att det var viktigt? Alltså jag tänker mig kopplat till det du vet idag kring att förmedla och nå andra för att förstå värdet av det.
Ja, det var en jättebra fråga. Jag tror om man kopplar det till pengar och en längre och hållbarare karriär, så torde det ju någonstans bli viktigt för en.
Mm.
om man verkligen förstår den direkta kopplingen. Att så här, men om du inte har sagt till att du sjunger på det här och att de har anmält det till Sami, då får du ju inga pengar. Till exempel, om man nu bara sjunger. Men om du inte har skickat in den här till STIM eller stimmat verket så, och sådär. Däremot den där pensionsspara som jag alltid brukar säga när jag är ute och föreläser i skolor, då brukar ju alla börja titta bort. Men, men jag önskar fortfarande att jag hade gjort det då.
Så. Men det kanske räcker med att någon ändå nämner det.
Ja, man kan någon åtminstone... Gång. Ja, precis. Men
vem hade jag, du behövt höra det från? Eller från vad hade du behövt komma då?
Precis, gärna från sidan, från kollega liksom, ja. Som gör samma sak som jag.
Exakt, som du litar tror, på.
Ja, exakt, med. För att jag tror att de som egentligen, nu hade jag till exempel ett förlag hela tiden. Så de skötte ju det där och det var ju bra, annars vet jag inte hur. Alltså hade jag varit som, så som det idag finns så många som är helt indie liksom. Mm. Då kanske det inte hade varit några stimmade verk och sådär. Men ja, jag tror att det var bara min mamma som tjatade på olika grejer jag borde göra. Jag sa ja. Liksom.
Ja. Ja, för det är ju väldigt sådär, informationen finns, kanalerna finns, att kunna lära sig det. Men det behöver komma från rätt förmedlare. Och det behöver förmedlas på rätt sätt för att man ska kunna ta till sig det som oftast yngre kreatör när du är mitt uppe i bara skapandet eller förmedlandet eller giggandet eller vad det kan vara. Och det är det som jag tror både har saknats och kanske saknas nu. Det sker ju väldigt mycket såklart kring utbildning och förmedlande som jag tror
verkligen
bygger någonting väldigt positivt.
Ja, oh ja.
Men också hos allmänheten som du pratar om. Det är i uppdraget. Liksom. Allmänheten behöver ju förstå värdet av musik. Och det är väl, vi kommer in på det också, AI-utmaningar, alltså risker med det framför allt. Att värdet av musik, hur ska det ses från allmänhetens håll? Om det går att skapa genom en knapptryckning till exempel. Och så sätta det i relation till ett mänskligt skapat verk. Vad är skillnaden av värdet i det och hur ska det förmedlas att det är ett större värde för mänskligt skapat till exempel?
Eller bara en sån enkel liten sak som att betala för musik.
Ja, exakt.
Om man har växt upp med att aldrig ha sparat veckopeng för att kunna köpa sig en LP-skiva som jag har gjort. Liksom. Ja. Och det, bara det är ju en utmaning som många har känt till länge. Liksom. Och nu har ju till och med vi, jag pekar inte på dig när jag säger vi gamlingar, har ju också vant oss vid att det kostar, vad det nu är, varje månad, bara det lilla så får jag lyssna på hur mycket som helst av vad som helst. Liksom. Så det är ju också verkligen en utmaning.
Men sen då, du pluggade.
Ja, right.
Och vi går tillbaka till PR-spåret då.
Ja, jag gjorde faktiskt en sväng förbi juristlinjen.
Just det, så var det.
Men inte hela. så det var ju också en sån här, om det kan ge någon något så lyssna på det här. Man ska våga, bara för att man har sagt att man ska göra någonting så behöver man inte skämmas för att hoppa av.
Nej.
För det, jag tyckte att det var lite skämmigt när jag så här slutar med musiken och säger till alla att jag ska bli jurist. Och kommer in på juristlinjen och efter halva tiden så var jag så här, nej men jag ruttnar på det här. Nu ångrar jag det lite grann. Eller så här, nu skulle jag vilja göra det snarare, ska jag nog säga. För jag ångrar inte det jag gjorde sen. För att då hoppade jag av och så hoppade jag in på Bergs. Och gick den här strategisk information och PR bara ett år. Och det var ju helt super kan man säga. Där hittade jag väldigt rätt. Så, och jag var ju ganska gammal då egentligen. När jag liksom kom ut i det vanliga arbetslivet. Liksom, det första riktiga vanliga jobbet.
Jobbet, knepet.
Ja, så här, förväntas vara någonstans på morgonen och varje dag och få lön en gång i månaden. Det är ju helt sjukt. Ja. Inte konstiga klumpsummor. Och precis. Men då jobbade jag på flera PR-byråer. Mm. När jag gick ut från Bergs och blev också ganska snart senior, fast jag var liksom, jag var inte junior till åldern, men jag var junior när jag började, men blev ganska snart senior och chef på olika byråer, och sen var jag marknadschef ett kort tag och vd på ett i och för sig bolag som jag hade startat på en av byråerna där jag jobbade och så, tills jag startade eget och fortsatte jobba med PR och kommunikation på olika sätt. Mm. Men då, för någonstans så frågade du hur jag kom in i musikbranschen, och då tänkte du kanske på det jag gör idag.
Ja, men precis. För att
det roliga är att när jag började plugga, och framförallt när jag pluggade PR och sen skulle ut i arbetslivet, så bestämde jag mig för att jag absolut inte ville jobba i eller med musikbranschen. Mm. För att jag ville lära mig allt annat om den riktiga världen som jag såg det då. Så att jag har jobbat med alla typer av kunder och bolag, stora och små, och alla typer av branscher, bara för att lära mig allt, och liksom från mode till politik via jättemycket IT och sådär. Men då när jag startade eget och hade precis den där typen av uppsättning av kunder också, vilket var jättekul, alltså då får man ju hela hjärnan blir tillfredsställd liksom, om man har lite mode och lite svåra IT-produkter och lite sådär olika saker. Men då råkade jag träffa min gamla producent från Cheiron-tiden, Jakob Schulze, på gymmet. Mm-hmm. Och han berättade om Dennis Pop Awards. Och jag tyckte att det lät som världens bästa grej, och så blev jag liksom, började jag ringa honom och så här, du, jag behöver hjälpa dig med det här, för att det här borde ju alla känna till och det är ju jätteviktigt. Så då började jag jobba väldigt engagerat med det också. Mm-hmm. Och gjorde det då i, vad det nu var, 4-5 år kanske. Mm. Så kom jag ju liksom tillbaka till och var så här, den där musikbranschen är inte så tokig ändå, och var roligt och och också, det finns ju ett brinn i hjärtat för liksom, allt som har med
tillbaka.
Musik att göra. Ja, precis. Och skapande människor liksom. Mm. Så då kände jag nog att jag har nog något att tillföra den här delen av världen nu. Så därför sökte jag jobbet på musikförläggare. Mm. Så det är ändå någon liten säck som är ihopknuten och sådär.
Verkligen, ja. Men du har det ju liksom samlat den här, som du sa, från den riktiga världen.
Alla delar av den riktiga världen.
Någon slags kompetens och erfarenhet och sådär från andra varumärken eller företag som du pratade om och olika roller. Men vad skulle du säga om du plockar med dig vissa kunskaper eller färdigheter utifrån allt det du har testat till idag? Vad är delar som du plockar med dig in i dagens roll?
Ja, men det är nog dels att liksom ha blicken över hela samhället eller världen eller liksom alla skeenden och trender, att allt påverkar oavsett vilken liksom värld eller bransch man är i.
Ja.
På många olika sätt liksom, och att man behöver hela tiden känna lite överallt och lyssna lite överallt och hålla sig ajour med lite allt möjligt. Om man nu vill hänga kvar och komma ihåg att produktutveckla och affärsutveckla och liksom förändra sig med tiden och inte göra det för sent och så att man sådär.
Mm.
Det är väl, för mig så blir det ju såklart också kommunikation, alltså att har jobbat med kommunikation och hela tiden också med de ögonen på. Det är ju såklart viktigt i min roll, tror jag.
Om vi går in ännu mer i ditt arbete idag då, och vi har touchat vid det, men det här balansen, både för din egen då, i din liksom roll, att balansera det dagliga arbetet, vilket kan vara då att ringa telefonsamtalet till någon eller skicka mejlet eller vad det nu är, versus att långsiktigt skapa värde för medlemmarna. Den balansen, känner du att du har den, eller finns det utmaningar då och då att ja, men nu är jag för mycket här, eller nu är jag för mycket i det dagliga, nu måste jag lägga tid på långsiktigheten, eller nu är jag för mycket på långsiktigheten.
Alltså jag tror en stor del av det vi gör på Musikförläggarna, men kanske framförallt min roll på Musikförläggarna, är ju ganska långt, alltså den tittar ju långt fram.
Mm.
Exempelvis skulle nu, vi pratade om att vi nu ska är remissinstans för eventuella då förändringar i upphovsrätten. Skulle den förändras på fel sätt och klubbas igenom så av lagstiftaren och det blir ny lag som skadar musikbranschen eller musikförlagen eller upphovspersonerna eller liksom vränger till deras marknad på något sätt, då påverkar ju det för en lång tid framöver liksom.
Mm.
Och då gäller det ju dels att idag jobba såklart för att det inte sker, att det liksom blir balanserat, de förändringar som de eventuellt gör då, och alternativt worst case scenario då snabbt, ja okej, så det här kommer nu att bli en ny lag, hur behöver ni då anpassa er till det för lagen, och så. Så jag tror att det går ganska hand i hand i väldigt mycket ändå. Att jag kanske inte behöver fastna så mycket i att jag glömmer bort framtiden på något sätt.
Nej.
Nu jobbar ju vi såklart jättemycket med AI eller kring AI-frågan eller hur man nu ska uttrycka sig. Och det gör vi på flera olika sätt liksom. Så gentemot medlemmarna till exempel, vi på kansliet har gått en för ett bra tag sedan nu, så här, kurs i generativ AI, alltså inte hur vi skapar den utan hur vi använder det bäst och blir mer effektiva och sådär. Men också för att, så här, vad ska man se upp med, hur ska man inte använda det, vilka affärshemligheter, nu har ju inte vi några affärer direkt, men upphovsrättsskyddade saker ska man inte liksom langa in där och be den skriva om det på ett bättre sätt eller så. Så att det är ju liksom, då gör vi det så att vi snabbt är där, och sen på en gång så förhandlade vi med den där utbildaren för vi tyckte att det var så himla bra att, så att våra medlemmar har 20% rabatt tror jag att det är på den utbildningen. Så det är ju en så här, den delen att uppmuntra till att använda verktygen på ett bra sätt och så här, att vi även uppmuntrar våra medlemmar, vi lämnar inte till dem att bara, utan vi ändå så här är med och liksom det här kan du ju testa, det är ett bra tips. Och så, för att alla kommer ju tvingas in i det förr eller senare. Och sen på den andra sidan liksom vågskålen, så behöver vi ju informera om farorna eller hur vi nu ska uttrycka oss, och vi behöver lobba kring AI-frågan och upphovsrätten. Och nu till exempel så försöker vi, eller vi tar fram ett förbehåll, så att vi hjälper våra medlemmar kring hur man kan göra förbehåll, alltså hur man kan på olika sätt uttrycka att man inte tillåter att AI använder upphovsrättsskyddat material som man förfogar över.
Just det.
Som ju inte AI får, för det är emot lagen. Det där är ju väldigt knasigt att man ändå har tvingats in i det där hörnet att vi måste göra ett förbehåll. Men det är ändå inte lagligt att göra det.
Mm.
Så, ja. Det ska inte bli för tekniskt, det blir tråkigt.
Vissa kan uppskatta det. Men ni som organisation, det finns ju motsvarande liknande organisationer runt om i andra länder också. Hur ser internationella samverkan ut mellan liknande sällskap?
Vi är en del av ICMP, International Confederation of Music Publishers. Och det är en organisation för internationell organisation för musikförlagen och så kallade MPAs, alltså det som vi är, Music Publishers Association, som ju finns i många länder i alla fall, inte alla kanske. Och vi har, jag vet inte om vi är unika i Sverige eller om det är liksom olika, men vi har mycket kontakt med ICMP i alla fall. Och så, för att de sitter i Bryssel, vilket ju är helt fantastiskt för oss. De är superbra på lobbying och de har liksom benkoll på allting. Så vi har väldigt mycket kontakt och de ordnar också både liksom online och IRL-träffar under året, flera stycken. Sådär. Och det är ju jätteviktigt eftersom att det är en så... För de flesta musikförlagen så är ju marknaden väldigt internationell. Liksom.
Men relationen med andra sällskap, alltså har ni någon direkt relation eller är det mer, går det genom ICMP?
Ja, du tänker andra MPAs.
MPAs, ja. Så att säga. Ja, men precis.
Nej, men det har vi absolut. Ja. Vi mest har vi ju med våra nordiska syskon i Norge, Danmark och Finland primärt. Och där har vi också något som heter Nordisk Musikförläggarunion. Och det är ordförandena i våra respektive styrelser som träffas relativt ofta. Sen brukar vi också, styrelserna plus min motsvarighet i de andra länderna brukar också ses faktiskt en gång om året. Har vi lyckats med nu 2 gånger postpandemi. Så det är också en jätteviktig samverkan. Men sen har vi också, det är såklart att det blir några man har mer kontakt med än andra. Närliggande marknader är ju en anledning till exempel. Och så. Men vi kan också liksom, man kan skjuta ett mejl till den där på den där MPA:n om man har någon fråga kring, antingen att man vet att den är väldigt kunnig på det, just det man funderar på, eller så har det med deras marknad att göra, alltså deras land.
Just det.
Så att det finns ett bra nätverk.
Vi ska gå in på lite framtid och lite visioner kanske, för du är ju väldigt insatt i AI, vi var inne i det.
Så. Inte som i att jag sitter hemma och bygger på kvällarna.
Nej, precis.
Tyvärr, men jag är på väg. Det är nästa steg.
Ja, precis, det är nästa steg. Men du är insatt rent teoretiskt och kopplat till musik och upphovsrätt, kan man ju säga. Om vi börjar där, du har ju bland annat pratat, inte en panel, utan du höll tal, pratade vi om till och med.
Ja.
I EU-parlamentet.
Ja, nu ska vi komma ihåg att det var ett seminarium där.
Så att man
inte ser framför sig hela himla salen.
Där. Nej, men ändå.
Men det gjorde jag. Ja.
Och vad pratade du där om?
Det här var ganska i slutskedet av innan AI Act eller AI-förordningen faktiskt röstades igenom i Europaparlamentet. Det har ju relativt nyligen skett.
Ja.
Så nu blir det den förordningen.
Var det när i tid pratade vi? Var det hösten 2023 eller var det nu?
Jag var där, alltså det här talet du pratar om, det var på hösten.
Ja.
Precis, 2023. Eller vintern, det var ju vintras sent i november har jag för mig.
Ja, just det.
Men och AI Act gick ju igenom olika instanser då,
ja.
Under den tiden och fram till då, herregud, nu blev jag lite tidsvill. Det var i mars nu, i
mars 2024,
för någon månad sedan, så det röstades igenom. Ja, precis.
Härligt. Men hur kommer det sig att du var där från första början då? Blev du inbjuden?
Ja, jag blev inbjuden. Rent tekniskt så var det för att vi ingår i en annan allians med många andra upphovsrättsorganisationer som långt utanför musikområdet, som heter Rättighetsalliansen.
Mm.
Som hade kontakt med en EU-parlamentariker och satte ihop ett seminarium där på uppdrag av den och inbjudan av Jörgen Warborn där. Så det var liksom så det kom till. Så att jag pratade för musikbranschen medan det även talades filmbransch och trä- och möbeldesign.
Mm-hmm.
Immaterialrätt.
Vitt och brett.
Mm. Ja, verkligen. Men allt inom immaterialrätt. Men jag valde ju att bara fokusera på AI-frågan vid det talet. Då. Exakt. Och då handlade det ju om att vi, nu känns det ju, man behöver inte prata om det längre för det är redan klart. Men det handlade ju om att vissa delar i den här AI-förordningen ville vi ju från musiksidan, upphovsrättssidan såklart få in där. Och det handlar ju både om att upphovsrätten ska nämnas som viktig, alltså ska värnas. Så det var ju en viktig fråga. Och den andra var transparens. Alltså att AI-tjänsterna eller de stora techbolagen som bygger AI, att de tydligt ska vara tvungna att visa upp vilken typ av data de för in i princip.
Mm.
Vad de använder sig av. För att det innebär ju att de kan inte bara använda sig av upphovsrättsskyddat material och inte fråga först eller säga till.
Mm.
Så, då blir det en spårbarhet där.
Mm.
Men i sådana fall kan leda till åtal om man inte frågar först eller har fått tillstånd.
Just det.
Eller har fått det licensierat.
Mm. Men allt det här, vi kommer in lite mer på det, men allt det här, det som redan har inkluderats i en sån...
Mm.
Det är ju redan kört, va?
Ja, det är nog det. Ja, tyvärr.
Så det här handlar ju om regleringar framåt då?
Precis,
om att man måste redovisa det till exempel.
Exakt. Ja, det kommer inte att få retroaktiv verkan,
Nej. Tyvärr.
Men ja, så vad det gäller det som redan har hänt så ska man bara komma ihåg att det har inte varit lagligt att göra det de har gjort.
Nej.
Men sen om det liksom kommer att, om vi någonsin kommer att komma till att techbolagen tycker att de ska betala för det de har tagit, det är en annan sak.
Mm.
Det kan man ju bara hoppas på, att de kunde vara lite schysstare.
Mm.
Hur kommer dela det med sig av pengarna de tjänar.
Ja. Hur kommer det sig att du har kommit in i det här så mycket då? Eller är det intresse, eget intresse, alltså just AI-frågan?
Ja, men... Jag har ett stort intresse för innovation och tech liksom, överlag. Det är ju så mycket i innovation idag som handlar om tech. Så det är väl en del av det. Men det andra är att jag menar, vi är musikförläggarna och vi jobbar för musikförlagen och upphovspersonerna. Och det här är ju en jättefråga såklart för det kollektivet. Så att det är nog en kombo.
Mm.
Så.
Mm. Jag såg ju en liten post som ni gjorde som var ett utklipp från det talet, tror jag.
Mm.
Eller musikförläggarna la ut den på sociala medier.
Mm.
Där det är som en citattext från dig då, från det talet.
Mm.
Där du då pratade om möjligheter, risker, skador. AI-förordningen kom in då, kopplat till upphovsrätten.
Mm.
Hur... Ska vi beta av dem?
Mm-hmm. Ja, vi kan försöka.
Ja, men
jag kommer inte ens ihåg det här när du säger det nu. Men jag kan säkert prata om det.
Men möjligheter till exempel, om vi börjar där. Vi börjar i en positiv märkelse.
Mm.
Möjligheter med AI.
De är ju oändliga.
Ja.
Det finns ju fantastiska verktyg för alla. Om vi nu håller oss till musikområdet. För att tar vi det utanför där så är det ju helt fantastiskt. Om man bara tänker på medicinforskning till exempel. Mm. Men vi håller oss till musik, så är det ju säkert många som skapar musik, använder säkert nu för tiden och har testat olika typer av hjälpmedel som är AI-genererade.
Mm.
Så det är ju jättespännande såklart. Och man kan ju tänka i ett mer demokratiskt sätt att se på det. Liksom, det kan ju även vara hjälpmedel för människor med utmaningar av olika slag. Som hjälper dem att kunna få fram, få ut, få sin musik eller skapande. Sådär.
Mm.
Så det är ju en toppen grej. Och om vi håller oss till musikbranschen men inte skapandet, så är det ju för alla oss som jobbar. Alltså det finns ju fantastiska verktyg och alla, herregud, nu sa jag, vi jobbar men musikskapare jobbar inte. Alla vi som jobbar på kontor.
Bakom musiken.
Som jobbar bakom musiken. Ja, på företagen och organisationerna så finns det ju också otroligt mycket bra verktyg såklart.
Mm.
Vi kommer ju både att liksom effektivisera och boosta oss som människor på olika sätt. Liksom. Vi kommer säkert att bli smartare med hjälp av AI, även om vi blir slöare, men ja, och producera mer och sådär.
Mm.
Kanske kunna fokusera mer på vad människan egentligen är bra på. Tänk om alla människor fick koncentrera sig mer på det som egentligen är deras styrkor.
Ja.
Och slippa det som inte är styrkorna.
Mm. Häftigt.
Då blir vi väl som mänsklighet mycket smartare. Det tror jag i alla fall.
Ja. Och lyckligare förhoppningsvis.
Eller hur?
Hade man väl varit.
Ja, precis. Ja, precis. Så då leder det till en godare värld. Mindre krig.
Mm.
Alltså, du hör ju.
Det är möjligheterna.
Ja, det var möjligheterna. Ja, för ja, det kan jag prata om hur mycket som helst. Men det blir för långt och mycket.
Så. Men precis som du säger, jag tycker man pratar inte alltid om möjligheterna på olika sätt. Eller. AI är ju inte en sak.
Nej.
Utan det finns ju så många olika. Generativ AI som du pratade om, eller plattformsbaserad AI. Det finns ju mera liksom flera lager under AI, så att säga.
Mm.
Som börjar få, jag tycker att i branschen börjar fler och fler få förståelse för att det är fler lager.
Mm.
Det är inte bara AI-skapad musik eller inte AI-skapad musik. Utan det finns många, många lager. Mm. Många, många användningsområden. Men just det här med den eller de personerna som på olika sätt rent funktionsmässigt inte kan framföra eller skapa musik heller. Att där finns det ett hjälpmedel för att få fram en känsla eller ett verk. Det är jättehäftigt.
Mm.
Som sitter med någonting men rent funktionsmässigt inte kan förmedla det.
Mm.
Det är jätte liksom kraftfullt verktyg.
Mm.
Så mer snack om det tror jag är bra. Men möjligheter, risker, det har vi varit inne på lite grann.
Mm.
Finns det fler risker?
Ja, men de direkta riskerna som vi ser just nu, för jag kanske säger lite mer eller något annat imorgon, eller den där risken är borta, men nu kom den här till.
Precis, det är en hel vecka tills det här avsnittet släpps.
Oj,
så det kan ju ha hänt väldigt mycket.
Och då är ju allt det här omodernt, Andreas.
Ja, jag vet.
då får du ta lite generativ AI-hjälp som kan ordna till det här så att jag säger rätt saker.
Vi levlar upp det. Mm.
Precis. För det kan man ju faktiskt lätt göra.
Ja.
Men det är ju såklart, en stor del av det är ju att vissa AI-bolag, jag vet inte vad jag ska kalla dem, techbolag som sysslar med olika typer av AI-generering, snor musik helt enkelt, upphovsrättsskyddat material, och man får inte betalt för det och blir inte tillfrågad. Så det är ju såklart en risk. Alltså det blir ju ett bortfall där i ekonomisk intäkt som man har rätt till. Men sen är det ju också konkurrens, musikdelen, alltså den musik som genereras, som ju faktiskt blir bättre och bättre, alltså mer funktionsduglig. Kanske inte så funktionsduglig så att man kan smälla upp en skärm med AI, ett AI-band på Fasching än, liksom. Fasching är en jazzklubb i Stockholm, om det är någon som inte visste det. Så att man tycker, så att den publiken tycker att det duger. Men för mycket annat så kanske det är det, liksom. Bakgrundsmusik till exempel i en del sammanhang och sådär. Och det kommer ju såklart bara att bli bättre och bättre. Och det går snabbt. Och då konkurrerar det ju såklart med den, vad ska vi kalla den då? Den riktiga musiken, den mänskligt skapade musiken, som ju, där det ligger liksom blod, svett och tårar bakom. Mycket jobb, mycket tid och ibland mycket pengar också. Sådär, så att det är ju en annan risk, som man också kan prata länge om. Att det kan ske på många olika sätt. Men konkurrensen, och den känns ju också oerhört orättvist då. Liksom. Eftersom att sen går ju intäkterna inte tillbaka till de som skapar musiken, utan till techbolag som har snott musik från början. Så det är ju en annan risk. Men sen finns det mer sån här lite svårare, och det här är en just nu risk liksom, som vi till exempel försöker liksom prata med musikförlagen om, så att de är medvetna, men det gäller ju alla som skapar musik, att i vissa av de här fantastiska verktygen som man nu kan ha som hjälp i sitt musikskapande eller mixande eller masterande eller vad det nu än kan vara, vilken del av skapandet den är, så kanske det blir ett rättighetskrångel där. Att det kanske inte är Andreas längre som äger hela verket. För det kanske står i någon liten kontext eller åker med i den där mixningen eller någonting. Att det är någon annan som äger en del av det här. Eller du har inte rättighet att sen använda det hur du vill eller någonting annat. Och så kanske du går till ditt förlag och så säger du, jag har skrivit en ny låt, toppen, säger de, och så stimmar de det verket till 100% på Andreas, och så ligger det kanske inte till så. Och det är ju också en sån här, där behöver man vara vaksam liksom. Och det kan vara svårt ibland kanske att hitta dem där. För jag tror inte att det är det man är mest sugen på, så här, jag har hittat ett jättebra AI-verktyg, jag startar en prenumeration eller hur det nu går till för att jag ska använda det här. Men jag ska först sätta mig och läsa igenom 10 sidor av legal på amerikansk juridiska.
Hur liksom. Det får användas eller inte användas. Ja. Kommersiellt, icke-kommersiellt,
ja, men precis. Och så vidare. Ja. Eller vem som äger vad den eventuella outputen. Liksom. Ja. Så det där är ju en... Jag hoppas att det inte blir en massa knepigheter med det där, men det ser jag definitivt som en risk och fara.
Generellt då, om vi tittar på framtiden, vad hoppas du på att få se?
Jag hoppas på att få se, självklart, att den är 100% jämlik, jämställd, inkluderande, så både på liksom bolagssidan och i musiken. Och sen hoppas jag, eller för att uppnå det kanske, tänker jag, så hoppas jag på att få se en större vilja att rekrytera bredare överlag. Och framförallt kanske att inte vara så fokuserad på att rekrytera från att man måste ha en massa musikbranschbakgrund innan man kan rekryteras till musikbranschen. För att det kanske inte alltid är det bästa. Jag tror att det vore bra för branschen att få in lite andra perspektiv och människor med andra erfarenheter från andra branscher. Det är en del av det. Plus att jag också tänker att man kanske missar de som vore bäst lämpade för uppdraget, för det kanske inte är, det är klart en A&R kanske ska ha bra koll på musik och lite bra tentaklar eller liksom så. Men i alla andra roller liksom. Ja, för det tycker jag sitter kvar lite grann och det tycker jag är ganska omodernt. Mm. Så. Sen är det, man ska inte dra alla över en kam och det är liksom, men jag hoppas och tror att det sker och sker i större utsträckning. Mm. För att mycket sitter ju i liksom rekryteringen till alla bolag liksom. Mm. Att då sker alltihopa. Mm. Om man då tänker liksom på alla olika sätt, inkluderande och brett liksom. Så
vad tror du behöver till i det? För jag håller helt med.
Mm.
För att det ska ske en större förändring.
Ja, det behövs ju då kunskap om och förståelse för att en bra kommunikationsmänniska eller en bra vd eller en bra ledare, om det nu är det man behöver. Den kan lära sig en ny bransch. Och det kan man göra relativt snabbt. Mm. Så. Och att det kan vara ett värde att få liksom ett utanförskapsperspektiv. Så jag tror att ju fler som vågar testa, och så ser man att så här, shit, det där blev ju den nya stjärnan i vår bransch. Eller den där lyfter ju allting jättemycket. Som ju inte ens har jobbat inom musikbranschen tidigare.
Mm.
Desto fler gånger det sker. Eller när man rekryterar liksom, så att man ser en större bredd av mänsklig representation.
Mm.
Och fler kvinnor i ledarpositioner också. Mm. Jätteviktigt. Men det är inte bara kvinnor liksom, utan det ska ju vara bredd. Blandning av folk.
Mm.
Så. Men jag tror att ju fler som gör det, och desto mer man ser att det funkar bra och kanske lyfter. Det kanske gör lyftet, så hoppas jag verkligen på att det är fler som tänker så.
Mm.
Ta bort den där att i alla annonser, jobbannonser, så ska det stå att man måste ha musikbransch bakgrund.
Mm. Ja, medvetenheten i det också.
Mm.
Alltså,
mm.
Som du nämnde också, att grundläggande vara medveten om sina rekryteringsprocesser,
yeah,
om kommunikationen utåt,
mm,
sett,
mm,
vart någonstans man väljer att kommunicera, vilka, mm, olika kanaler,
mm,
och våga bredda,
mm,
såklart.
Mm.
Och låta det kosta kanske mer. Jag tänker så här, någonting som kan hålla tillbaka är att men vi har den här budgeten på att lägga för annonsering eller rekrytering, och hela rekryteringskostnaden,
ja,
får kosta så här mycket, vi ska, mm, lägga så här mycket tid.
Mm.
Kanske lägga mer pengar på det,
mm,
för att skapa mer förändring. För att
verkligen, det håller jag med om, och det finns ju, det är inte alltid man är världsbäst själv på att liksom formulera vad man behöver kanske, eller hitta de där personerna.
Ja, men exakt.
Så,
och både ta hjälp,
den där hjälpen.
Ja, ja, men precis, både ta hjälp och också våga gå lite längre,
mm,
alltså på något sätt då, mm, i kanaler eller i, alltså du kan ju rekrytera på olika sätt än att bara slänga ut en annons på nätet,
mm.
Du,
mm,
du kan ju finnas fysiskt någonstans, alltså jag bara kopplat till så här, men spontanansök till Idol, ja, spontanansök till skivbolag X,
mm,
skivbolag,
mm,
X står i en ett litet tält ute på stan, på,
mm,
gatan,
mm, mm,
kom in och spontanansök. Alltså, why not?
Ja, verkligen. Det där är vanligt nu för tiden, by the way, har jag sett.
Det, just i rekrytering, tänker du?
Ja, alltså på där jobbannonser ligger ute, eller jag ser det liksom flimra förbi på LinkedIn också, så här. Spontanansökan,
ja. Ah,
ja,
okay.
Att man liksom, mm, annonserar spontanansökan.
Mm. Ja, men
jag har inte kollat in så mycket på det, men jag har liksom sett det åka förbi. Att så här, vad är det här, tänkte jag första gången. Och sen,
det kanske är ett sätt också för att nå fler på något,
eller,
sätt.
Ja.
Visa att man öppnar upp,
ja,
utan att begränsa specifikt för någon specifik roll, kvalifikationerna tas bort i det.
Mm, mm.
Så att, ja, det är ett jättebra sätt.
Ja, verkligen. Ja,
mm. Ja, många steg att tas, som sagt, som behövs. Men du, tack så jättemycket för trevligt samtal, Marit.
Tack själv, Andreas.
Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag. Det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla, dela, kommentera för att hjälpa till att sprida kunskapen i musikbranschen. Vi vill också jättegärna höra från dig. Vilka utmaningar står du inför? Vad tycker du är svårt? Vad tycker du är lätt? Vad vill du höra? Vad vill du veta? Vad vill du lära dig? Hör av dig till oss på info@dmgeducation.se. Tack för idag och ha en fortsatt härlig dag.